Vi har precis sjungit hur gott det är när Guds familj är samlat för att höra till Guds ord. Och för mig är det verkligen ett privilegium att kunna få stå här och dela ordet idag. Innan jag börjar, jag har med mig hälsningar från Abigail, min fru, och att det så gärna vilja vara här idag, men jag kunde tyvärr inte göra det. Hon längtar till att följa med. Som jag förstått det så har ni gått igenom en predikoserie kring bön. Och jag skulle ha predikat för 2 veckor sedan. Och det jag och familjen blev sjuka. Så det blev förflyttat till idag istället. Så det är bön vi ska prata om idag. Och det finns något som är väldigt intressant vad det gäller bön. Och som jag tror många av oss har gemensamt. Och det är det sättet som de flesta av oss har lärt oss att be. Har du tänkt på det? Hur har du lärt dig att be? Så jag tror att de flesta av oss har lärt oss att be genom att imitera. Alltså vi lärt oss att be genom att höra hur andra ber. För er som har växt upp i en kristet hem så var det förmodligen genom att höra era föräldrars bön. Att ni började forma era första böner. Och för oss som kom till tro mycket senare, vilket var mitt fall, så var det genom att titta och observera hur äldre och mer mogna bröder och systrar utformade sina böner. Och det är därför, kära syskon, att de böner vi allra mest borde vara uppmärksamma på, imitera och studera är de böner som vi hittar i skrifterna, som vi ska göra idag. Vi bör lära oss att be utifrån skrifterna. Så de böner som Mose, David eller kung Salomon till exempel, och som de bad och som vi hittar i Psaltaren, eller bönerna från profeterna och inte minst böner som vår Herre själv bad. Dessa böner är fantastiska modeller för oss och förebilder där vi kan lära oss ifrån. Jakobs brevet berättar för oss att vi inte får det vi ber om för att vi ber illa. Vi slösar bort våra böner i våra egna njutningar. Men om vi istället formar våra böner med ordet, då kan vi vara säkra och att de är i enighet med Herrens vilja. Och just där, i bönen, där Gud formar vårt hjärta så att hans vilja blir vårt högsta mål, vår största glädje och vårt djupaste längtan. Så utan att fördröja, följ med till dagens text. Efesierbrevet kapitel 3, vers 14-21. Efesierbrevet kapitel 3, vers 14-21. Så det följer. Därför böjer jag mina knä inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden och sitt namn. Jag ber att han i sin helighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bort all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är han i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Så låt oss börja med att se de orsakerna som leder Paulus att skriva denna bön. De hittar vi i vers 14 och 15. Paulus inleder sin bön med en viktigt ord. Därför. Detta är nyckelord att studera för att den pekar på orsak. Alltså den berättar som varför. Så frågan är, varför böjer Paulus sina knä? Och varför gör han det inför Fadern? Han från vilken allt som kallas var i himlen och på jorden har sitt namn. Vad är det som Fadern har gjort som får Paulus att närma sig honom i bön med ett mjukt hjärta? Och svaret på alla de här frågorna finner vi i kapitel 2, som är precis den texten som vi läste innan. Där Paulus påminner oss att det fanns en tid där vi var utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbundet och löftet, utan hopp, utan Gud i världen. Men något hände. Följ med till kapitel 2, vers 13. Där står det: men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi Gud. Sedan i vers 17 och 18 finner vi samma tanke. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta, alltså oss hedningar, och frid för dem som var nära, alltså judar. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Denna tanke är extremt viktigt att förstå. Ställ dig följande fråga. Hur nära har vi egentligen kommit till Gud? Vi alla som sitter här idag ansvarar inför en och samma Gud. Alltså den allsmäktige och enda Guden. Men inte alla som sitter här har honom som sin far. Det är endast de som har lagt sin tillit till Jesus Kristus. Alltså till det han gjorde på korset när han utgöt sitt blod för syndernas förlåtelse. Som i en och samma ande har tillträde till Fadern. Detta är viktigt och det är något som vi kristna får aldrig glömma bort. Även i de mörkaste stunder. När vi ber så vänder vi oss inte till en Gud fullt av vrede som dömer oss. Utan en kärleksfull far som vill det bästa för oss. Tänk på bönen vårt Herre lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Kära syskon, och det är just därför jag använder ordet syskon. För att vi har en och samma far. Vår far hotar inte oss. Han älskar oss. Har du någonsin hört uttrycket Gud hotar synd, men älskar syndaren? Idag förstår vi att det uttrycket är fel. Psalmen 5:6 säger att Gud hatar alla förbrytare. Men vad det gäller oss kan vi säga att Gud hatar synd, men älskar sina barn. Titta på Efesierbrevet kapitel 1, vers 4. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap eller adoption hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Så återigen, varför böjer Paulus sina knä inför Fadern? Jo, därför att han sannligen är vår far i Kristus. Och i Kristus och genom tro på Kristus kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Så Guds barn som är här, var inte rädd för Gud. Frukta honom istället, så som varje barn borde frukta sin kärleksfulla och gudfruktiga far. Men Paulus stannar inte där. För andra, han försöker i vers 16 med att säga att Fadern må ge dem dessa benämningar som Paulus skulle be för, efter eller i enhet sin helighetens rikedom. Kära syskon, Vår far är inte snål mot oss. Detta är något som Efesierbrevet är väldigt tydligt med. Redan i kapitel 1, Paulus säger i vers 3: Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Alltså, i Kristus har vi inte fått några välsignelser, utan varje andlig välsignelse som himlen har att ge, vi äger dem redan nu. Och Paulus vill att vi ska se det med våra hjärtans ögon. Kapitel 1, vers 14 säger, eller Paulus ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Sedan i kapitel 2, vers 60-17, säger Paulus att Gud som är rikt på nåd, eller som är rikt i nåd, har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Vers 7. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Inte ens den rikaste mannen på jorden kan ge sin son det som vi har redan fått från Gud genom Jesus Kristus. Så vår far är inte bara rik. Vår far är rik och har oändliga med resurser. Det är något som Efesierbrevet och egentligen hela skriften är väldigt tydligt med. Men Paulus poäng här är att vår far är inte snål mot oss, utan generös. Han har gett oss allt. Han har gett sin egen son på vår skull. Trots att vi definitivt inte förtjänade det, så är han rik i nåd. Han är rik i barmhärtighet. Han har frälst oss. Och som kapitel 2 säger, eller som kapitel 3 säger, Guds gåva är det. Och det är därför som Paulus hänvisar till Guds härlighets rikedomar i sin bön. Och det bör också uppmuntra oss till bön. Vi kan inte be för mycket, och vi kan inte heller be för stort. Herren, vår far, besvarar bara böner i enlighet med sin härlighets rikedomar. Så be. Be ständigt. Men be rätt. Som vi redan har sett i Jakobsbrevet, anledningen till att vi inte får det vi ber om är för att vi ber illa. Så vi har dessa två poänger: att Gud är vår far och att Gud är givmild och generös mot oss. Och dessa två poänger är inte bara intressanta detaljer i Paulus bön, utan de är väsentliga för vårt böneliv. Detta var tema när vår Herre undervisade om bönen i Lukas evangeliet kapitel 11. Jag visste inte att det skulle vara texten för nästa vecka, men vi kan tjuvkika på den. Herren berättar om en pappa som sover med sina barn, men som blir väckt mitt i natten av sin vän som bultar på dörren och ropar: ge mig lite bröd, för en vän har kommit till mig och jag har inget att bjuda på. Om denne mannen går upp mitt i natten för att ge en bit bröd åt en påträngande vän, hur mycket mer skulle han inte göra det om det var hans egna barn som låg bredvid honom och sa: pappa, jag är hungrig. Det är därför Herren avslutar berättelsen i kapitel 11, vers 13, att om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga anden och de som ber honom? Så vi har för det första tittat på orsakerna till Paulus bön, att Gud är vår far och att han är generös. Låt oss nu för det andra titta på vad det är Paulus ber för. Så första benämningen finner vi i vers 16-17, där Paulus ber att Gud ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan. Lägg märke till att motsatsen till Paulus bön är en materialistisk bön. Paulus ber inte som världen ber. Där fysiskt välmående, ekonomisk framgång, karriär eller allt annat förgängligt står i centrum. Nej, han ber för vår inre människa. Stanna stund och tänk, när var det sist du bad för dig själv eller någon annans inre människa? För Paulus, detta är viktigt. Han upprepar samma tanke i andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 16-18. Paulus skriver så här: därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner, för ni är vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väldigt lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande helighet som väger tung och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så Paulus har erfarit hur hans inre människa blir förnyad dag för dag, vilket gör honom kapabel till att stå ut de svåra situationer och omständigheter som hans yttre människa får gå igenom. Och han ser även de som förgängliga och kortvariga ting. Detta är också en viktig tanke. Detta är också viktigt med tanke på vart i brevet vi befinner oss. Så Efesierbrevet har två delar. Man brukar säga att från kapitel 1 till kapitel 3 är den teoretiska delen av Efesierbrevet. Medan kapitel 4 till kapitel 6 är den praktiska delen i Efesierbrevet. Och så har vi Paulus bön som en övergång mellan dessa två delar. Så kapitel 1 är den teoretiska delen av Efesierbrevet. Där i kapitel 1 får vi lära oss att hela treenighet verkar till vår frälsning. Gud har förutbestämt oss. Kristus utgöt sitt blod för vår synda. Och heliga anden som en sigill som garanterar vårt namn i framtiden. Sedan i kapitel 2 lärde vi oss att Herren har rivit ner skiljemuren och gjort två folk till en enda människa. Men i den praktiska delen, alltså från kapitel 4 till kapitel 6, så kommer alla Paulus uppmaningar till församlingen. Där Paulus undervisar om hur församlingslivet ska se ut. Han kommer att uppmana dem att vara alltid ödmjuka och milda med varandra. Att vara tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Att de ska göra allt de kan för att bevara andens enhet med varandra. Och detta kommer de inte kunna göra med en stark kropp, utan med en kraftigt och styrk inre människa. Lägg också märke till andra delen. Att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan. Denna bön kan verka något märkligt. Särskilt för de som har blivit undervisade i den bibliska läran. Eftersom Bibeln tydligt lär ut att Kristus redan bor i varje sann troendens hjärta. Paulus säger i Romarbrevet 8:9 att den som inte har Kristi anden tillhör inte honom. Så vad menar han här? Det grekiska ordet som översätts med att bo betyder inte bara att flytta in tillfälligt, utan det har med att slå sig ner, att göra det till sitt hem, att trivas, att känna sig hemma. Så Paulus ber alltså att Kristus inte ska bara bo i oss, utan han ska bo bekväm i oss. Det är en bild av en pågående förvandling. När vi kom till Kristus var våra hjärtan som ett hus i ruiner. Sprickor, råttor, trotsiga dörrar. Men nu har Kristus flyttat in. Och nu pågår en ständig renovering. Han målar om våra tankar. Byter ut våra begär. Lagar våra emotioner och känslor. Vår inre människa behövs förnyas dag för dag. Syskon, vi är i en ständig renovering. Därför behöver vi forma våra böner så att vi ber Herren att stärka vårt inre människa, fortsätta omvandla oss och att han ska göra våra hjärtan till ett hem där han kan trivas. Vi kan nu titta på Paulus andra bönämne. Paulus ber att vi ska bli rotade och grundade i kärlek. Och att vi ska kunna fatta tillsammans med alla de heliga bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bort all kunskap. Här verkar Paulus säga något motsägelsefullt. Hur ska vi kunna lära känna något som går bort all kunskap? Det låter som att Paulus vill att vi ska förstå det oförståeliga. Men Paulus pekar inte enbart på en intellektuell förståelse, utan på en typ av erfarenhet. Ordet fatta i vers 18 handlar om att gripa något, att ta till sig, att begrunda och förstå. Medan uttrycket lära känna i vers 19 syftar på en djup och personlig erfarenhet. Så Paulus ber till Gud att i enighet med sin helighetsrikedom att vi ska bli rotade och grundade i hans kärlek och att vi ska både kunna förstå och uppleva det i våra liv. Och kära syskon, självklart detta inkluderar vår tillväxt i förståelse av bibliska stora läror. Men det omfattar mycket mer än så. Det handlar om att vila trygg i Kristi kärlek. Framförallt, älskade syskon, i de stunder när världen tycks falla samman. Att vi just då kan med säkerhet säga: jag vet att Gud älskar mig. Jag vet att Gud älskar mig. Vi behöver växa i vårt enförenhetsmässiga kunskap om Kristi kärlek. Lägg märke också till att detta inte sker i isolering. Paulus säger tillsammans med alla de heliga. Alltså din kristna enförenhet är inte en ensamvandring. Herren frälser oss inte och lämnar oss som ensamma individer. Nej, han frälser oss in i Guds familj. Kom ihåg det vi läste i kapitel 2. Vi är nu Guds barn och är en del av Guds familj. Så vi kan läsa från kapitel 2, vers 18-22. Genom honom har vi både genom samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det här stenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vi, här i församlingen, blir sammanbyggda till en boning åt Gud. Och syskon, man kan inte bygga en boning med ett enda sten. Fienden vet detta. Därför försöker han alltid isolera den troende från gemenskap. För den som är ensam blir lätt ett vittne. Och det är därför medlemskap i församling är viktigt. Men det blir meningslöst om det reduceras till ett namn på ett papper. Utan att ha verkligt gemenskap med varandra. Syskon, utan gemenskap med varandra, hur skulle vi då kunna erfara Kristi kärlek? För det tredje och sista ber Paulus i slutet av vers 19 att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Hörde ni det? Paulus ber alltså att vi ska bli styrta i den inre människan, så att Kristus får en bekväm boning i vår hjärta, för att vi tillsammans med de heliga ska kunna växa i vår enfrihetsmässiga förståelse av Kristi kärlek. Och allt detta för att vi ska bli fyllda av hela Guds fullhet. Men vad betyder det? Vad betyder det att bli full av hela Guds fullhet? För det första, detta påminner oss starkt om hur Gud fyllde tempel med sin närvaro i Gamla testamentet. Men för det andra, att vara fylld av något betyder att vara kontrollerad av det. En människa som är fylld av vrede är en människa som är kontrollerad av vrede. En människa som är fylld av frukta är styrd av fruktan. Att vara fylld av Guds fullhet betyder det att bli formad, styrd och präglad av Guds egen väsen. Guds kärlek, hans helighet, hans barmhärtighet, hans tålamod, allt detta formar oss, styr oss och kontrollerar oss. Det betyder inte att vi blir perfekta här och nu, men det betyder att vi dag för dag blir mer lika Kristus. Som Paulus säger i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20: jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Som avslutning kan vi ha en överblick på Paulus avslutning mellan vers 20-21. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Paulus påminner oss att vi ofta ber små böner, begränsade böner, men Gud kan göra långt mer än allt vi ber eller än vad vi kan tänka på. Inte på grund av vår styrka, utan genom den kraft som verkar i oss, som i kontexten är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Kära syskon, vi är inte som den påträngande grannen i Jesus liknelsen. Vi är barnen som ligger trygga hos vår far. Och vår far, han är rik, han är generös, och han har redan utgett sin egen son för oss. Skulle han kunna då undanhålla oss något annat? Så be. Be ständigt och be frimodigt och be rätt. Be i enlighet med Guds vilja. Han är mäktig att göra långt mer än vad du kan tänka dig. Så låt oss be. Låt oss be att vi som församling blir låt oss be att må vi bli en församling där Kristus kan ha sin boning, där hans kärlek erfaras, där hans fullhet formar oss, och där Gud får allt här. Herre, vi tackar dig för stora privilegium att vi kallar dina barn. Tack Herre för att du hatar inte oss, utan du älskar oss. Tack Herre för att vi kan komma trygg inför dig och lägga fram all vårt oro, alla omständigheter som finns i oss. Tack Herre för helig ande, hjälp oss att be. Tack Herre för ibland slåsar vi bort våra böner i våra personliga begär. Men hjälp oss Herre att våra böner blir format i enlighet av din goda vilja. Herre, hjälp oss att bli bättre på att be. Hjälp oss att be ständigt. Att be till vår far som har gett oss mycket mer än vad vi anar. Vi ber i Jesu namn. Amen.